Då Jonas hälsar vi alla lyssnare välkomna till avsnitt. Vet du vad det är för avsnitt?
Jag gissar på 330.
329.
Ja, ah,
nära
ändå.
Nästan bra.
Sköt ingen har det.
Nej. Ja, av podden Koltings nakna sanning som under den här hösten presenteras i samarbete med Ace Track.
Den här fantastiska ketosmätaren eller fettförbränningsmätaren om man vill prata mer, om man vill prata med bönder på bönders språk.
Just
man
vill det. Säga. Ja, hur vidare nu ketos och keto är överhuvudtaget närvarande i bondevokabuläret, det vet jag inte.
Jag tror bönder var sjukt starka på att fettförbränna. Jag tror de gick upp där på morgonen. På med blåstället och så tog de en kaffe möjligtvis och så spottade de i nävarna så gick de ut och gödsla och bar sten och mjölka kossor och sådär.
Och till lunch blev det feta på julskinkan.
Ja, så gick man, blev man så här bondstark och frisk,
ja.
Som bönder och bönders barn då.
Verkligen.
Så att Ace Track finns på getacetrack.com.
Ja.
Vi kommer att prata lite mer om Ace Track. Jag,
du hade med dig din in här nu när du kom.
Superbra fettförbränning på morgonen. Jag blåste 29 i den här mätaren. Vilket är ganska anmärkningsvärt faktiskt. Eftersom jag ändå precis har sprungit 8 km barfotaintervaller på gräs.
Ja.
Och när man är i bra fettförbränningsläge där så äter man ju upp en del av sina ketoner kan man väl säga. Men jag tror
så är det ett tecken på att ditt träningspass inte var så bra då?
Ja, men det var ändå faktiskt ganska bra.
Ja.
Men jag vill nog faktiskt tolka det som att jag har en sjukt stark fettförbränning för tillfället. Igår var det ju måndag och då var det ju en sedvanlig 24 timmars fasta.
Mm.
Följt av en alldeles exceptionell köttbit. En wagyu-köttbit faktiskt.
Nu igen?
Ja, men jag har ju fått haft den enorma fördelen att få bli så här smakprovare på en, så vitt jag vet, kanske den enda svenska wagyuköttsproducenten som ligger utanför Borås, här, Borrarps gård.
Mm-hmm.
Alfa Wagyu, eller My Wagyu heter de väl på Instagram. Så att jag fick en liten köttlåda med wagyukött.
Fy fan vad
gött. Ja, så att jag kan, och det är ju en exceptionellt hög kvalitet på det köttet och på hela produktionen.
Tror du man ser skillnad på Ace Track mätaren om man checkar en vanlig biff eller en wagyubiff?
Jag vill ju tro liksom att hela min biokemi bara vibrerar av liksom hälsa och någon form av primal anknytning efter den middagen igår.
Ja.
Inte bara efter den middagen utan efter fin så här, fasta, bra löpning, lite simning, sen 700 gram wagyukött med vitlök och ett glas rött vin och så upp och springa på det här nu. Så att, jag tror det är därför som min Ace Track var så himla nöjd nu på morgonen.
Mm. Men jag försöker sätta lite perspektiv då. Du hade 29 nu. Vad är om man då ska drista sig till att säga normalt värde för någon som käkar icke-keto-mat? Eller vad liksom...
Ja, men då kan man nog blåsa...
Vad skulle jag ha fått om jag blåste nu efter lite kalas och grejer? Vad är normalt?
Ja, liksom? det sitter ju inte i, ja, vi hade ju också kalas i allihop. Vi hade ju barnkalas i dagarna 3 här. Det var ju ganska mycket tårta. Så att jag tror att man ska nog räkna med mer. Det är ju det. Det är ju tämligen individuella värden. Så att det handlar ju om att mäta lite grann med sig själv. Och att se hur olika typer av kosthållning påverkar fettförbränning eller ketosproduktionen då.
Mm.
Så att, jag menar, det är ju ett omvänt förhållande där. Blåser man väldigt lågt så har man ju, är man ju mer i ett kolhydratsförbrännande läge. Men jag skulle säga att är man lite sockerberoende och äter väldigt mycket kolhydrater och har en dålig fettförbränning.
En svensk snittmellanchef.
Ja, en svensk snittmellanchef som inte spelar paddel en gång kanske blåser väldigt mycket 0 eller 1 möjligtvis kanske.
Är det så lågt alltså?
Ja, i regel skulle jag tänka mig så. Ja. Men det kan ju också vara så att man, när man är i ett bra fettförbränningsläge och som har gjort ett hårt pass eller ett långt pass så kan man också blåsa ganska lågt tillfälligt, alltså tillfälligt lågt då direkt efter passet. Nu hade det ju gått, nu hade det ändå gått den 45 minuter mellan min träning och att jag blåste. Jag hann ju åka hit och duscha och sådär. Så det kan hända att jag har hämtat sig lite grann då. Så att, men man, det är ju det som är så intressant. Så är det ju med, även om du hade gjort en traditionell blodsockermätning, så går ju det väldigt mycket upp och ner beroende på om du precis har rört dig, om du precis har ätit, vad du har gjort, om du upplever stress eller inte, eller vilken tid på dygnet det är och sådär. Så att, det har ju med ganska komplexa så att, men AceTrack är ju fantastiskt bra för folk som vill lära sig mer om hur den egna biokemin funkar, också som ett verktyg för att bekräfta för sig själv att det man gör, en förändring kanske, är positiv och på väg åt rätt håll då. Jag menar, man vill ju vara i ett, man vill ju vara i ett så fettförbrännande läge som det bara går. Så ketoner, ju mer man forskar om det, har ju exceptionella hälsoskapande egenskaper, eller hälsofrigörande egenskaper ska man väl säga. Alltså frigör inneboende hälsa.
Mm.
Både rent fysiologiskt och men också kognitivt.
Hur många gånger per dag blåser du i den?
Men jag blåser hyfsat regelbundet när jag är motiverad att göra det. Alltså,
när du tror att du får bra väder?
Ja, nej, men ja, så alltså kan man ju kanske säga. Alltså, det är inte så mycket. Jag experimenterar ganska mycket med den. Men det kanske är så att...
Du vill mer bekräfta kanske?
Alltså när jag är i den så här, ja men nu är det ny vecka, nu tar vi ny sats. Men så här, ja men det är ju så som småbarnsförälder, så man drar sig ner i skiten lite grann här och där. Det är ju tårtkalas och grejer och då så får man hela tiden hämta upp sig. Så för mig är det också ett viktigt verktyg för att känna att okej, men nu är jag på rätt väg här igen. Och så här.
Men du har ganska bra koll på hur det funkar med din kost och hur din kropp funkar med, ja, beroende på vad du äter och sånt.
Ja, definitivt.
Jag förstår funktionen för dig också, men den kanske också är mer om man gör en riktigt stor förändring i sitt liv att ha som
det är ju framförallt det.
Mätverktyg.
Ja, absolut. Framförallt. Jag känner ju väldigt mycket, det är ju som ungefär som en pulsmätare för mig. Jag kan ju på några slag säga vilken puls jag har, eller gissa vilken puls jag har, och det är därför jag också blir så irriterad när pulsmätaren mäter fel och sådär, eller när jag känner att men nu stämmer det inte här. Typ man startar ett suppas och så har man 85 i puls första 7 minuterna, bara för att man bara, hallå, vad händer här? Och det är ju inte hjärtat som inte funkar, utan det är ju pulsmätaren som har någon anledning att mäta fel, eller att jag drar iväg och blir konstiga värden hit och dit sådär. Men det är väl samma med AceTrack. Jag känner ju när jag är i ett bra fettförbrännande läge, eftersom det har liksom varit lite grann mitt värv under stor del av mitt liv. Men jag tycker det är väldigt intressant att experimentera mer och mer med det här, speciellt som teknologin är ganska nydanande, eller det är ju en spjutspetsteknologi som AceTrack använder. Det tycker jag är coolt. Vi kommer göra en del ketos eller keto-avsnitt längre fram här. Jag tror vi kommer också prata med Anders Murman som är vd på AceTrack igen här. Och de gör en väldigt spännande resa, och det är ju mycket av det vi pratar om. Vi har ju småsnackat lite innan på den här dag, vi pratar om det här med att kunna göra stora insatser samhällsmässigt för att exempelvis stävja diabetes typ 2. Alltså det här, hela världen, eller liksom hela vetenskapen går samman här för att jobba med ett vaccin mot covid. Jättebra då, såklart, naturligtvis. Men tänk om man hade polat, eller typ såhär, resourcat på samma sätt när det gäller någonting mycket allvarligare egentligen, som en kontinuerlig pågående epidemi och har varit under väldigt lång tid. Inte epidemi på det sättet att det smittar, mer än beteende kanske. Men där är ju AceTrack fantastiskt värdefulla för många som vill ha någonting svart på vitt och att förstå vad som händer. Okej, när jag äter det här och gör det här över tid, hur reagerar min kropp då? Vilka parametrar finns det att mäta?
Ja, svinbra. Ja,
kul. Men jag har ju ändå sprungit en del faktiskt de sista dagarna här,
Har du stresstränat?
Nej, ja, precis. Jag har crash course löptränat här. Jag ska ju vara med på ditt 7 Ultra på lördag.
Just det.
Jag är så otroligt taggad för den, Niklas.
Är du det? Ja,
jag är så sjuk. Jag ser fram emot det så sjukt mycket, faktiskt. Ja,
vad är det du längtar mest till?
Jag är nästan såhär sprallig. Lite såhär barnsligt förtjust i det. Alltså, nästan alla andra event finns ju alltid en liten sån känsla, en liten sån fjärilkänsla i magen så här inför ÖTÖ, man bara fan. Ja, det blir säkert bra, men man får liksom så här bita tag i någon form av drivkraft och karaktär för att ändå liksom uppbåda den.
Man kan vara lätt nervös innan.
Ja, eller det finns en liten ångestkänsla alltid förknippad med det i olika sammanhang så här, men ditt event är ju bara som en enda lång utflykt med fika emellan liksom,
typ.
Ja. Aha. Ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker att är man i normaltränad form här nu. Och det är så jag tänker också så här. Ja, men man ska springa 7 kilometer 7 gånger om med start varje timme. Och nu vet jag, jag tänker så här, jag säger, om jag skulle springa långsamt, nu vet jag inte hur terrängen är, jag har inte exakt 100 koll på hur du har dratt banan där på köpen, men det är ju lite stig och tekniskt så. Men säg då att man är riktigt så här distansfart, men det är ju 6 minuters fart liksom, kanske. Mm. Då har man ju 7 kilometer och så, banan är kanske lite, det är strax under 7, Niklas.
Den är lite kortare.
Ja, men säg då 40 minuter då, 7 gånger 60 är 42, men säg 40 minuter. Och då har man 20 minuter på sig att så här, mysa och sitta i en stol och gå runt och småsnacka, ta en kaffe. Och sådär. Och då tänker jag så här att ja, men det kommer ändå vara några varv där som bara flyter på, som fortfarande är trevliga. Och så springer man säkert och pratar lite under tiden.
Säkert.
Så här, ja, småsnacka lite. Och så 2 varv, 3 varv, 4 varv börjar väl bita i lite grann kanske. Men då börjar det också bli lite så här härligt. Fan, nu har man sprungit ganska långt. Lite coolt ändå.
Så här. Nu är det inte så länge kvar.
Ja, och lite så här. Och så blir det ju några kämpiga varv på slutet där, såklart. För vi ska ändå jobba oss upp mot nästan 5 mil då. Men jag tycker att är man normalt, och det är ju så här, hur förbereder man sig för det? Nej, men man kan ju vara en duktig ultralöpare, eller ska man bara vara en vanlig löpare som är beredd, som är, ja, där man är beredd att, ja, det blir några kämpiga varv på slutet, men man får ändå liksom hämta sig emellan. Det är inte så att man behöver packa för en lång exkursion i skogen. Man får ju sätta sig ner, man kan byta skor, man kan byta strumpor.
Man kan gå på toa.
Ja, precis. Allt det där som ett vanligt ultra är förknippat med. Så här, jag måste ha en ryggsäck med mig, det kan bli survival mode i skogen. Vad händer om jag får blåser på en tå? Nej, men lägg dig i växlingsområdet, eller vad man ska säga det.
Precis.
lägg dig i headquarters.
Ja.
Ja, så jag tycker att, jag menar, känner man så här att men jag är okej löptränad. Jag är frisk, jag är skadefri, eller så skadefri som man är när man håller på med mycket löpning. Relativt, typ så här, bedöm inte känslan efter den första timmen utifrån hur du känns första timmen när du vaknar, utan mer hur du känns när du har druckit den första koppen kaffe och rört dig lite. Det är min standard.
Det är ett avsnitt i sig, tror jag. Vad är skadefri? Vad är definitionen på skadefri?
Ja, nej, men då tycker jag att man ska komma och springa dit även sen vid Ultra på lördag i Borås.
Klart man ska.
Ja, det tycker jag. Och så kan man en hel dag kan man hänga med dig och mig och många andra härliga löpare och få njuta av Boråsnaturen och se Kyppesjön och Kyppeterrängen. Ja, men jag tycker det är en...
Det kommer bli en underbar dag.
Ja, men det blir en härlig dag. 77 Ultra. Vad går man in? Är det 77.se? Nej, heter den 77ultra.se?
77ultra.se. Tror att .com funkar också. Men .se garanterat.
Jag får säga att jag har ändå sprungit 4 dagar anständigt i rad nu.
Vad har det blivit då?
Ja, men jag har sprungit lite terrängintervaller uppe på Ryåsar. Också så här ganska, ja, men det är så här småtekniskt ockuperat. Man får ta i om man ska göra kilometer under 5 minuter där då.
Ja, ja.
Och så springer jag dem så här, det är ju så här varv jag springer då. Och så springer jag med 1 minuts vila. Och så progressivt, jag börjar ju lugnt och så accelererar jag liksom, så att sista varvet är hårt. Man får rätt mycket kvalitet på det. Så att om jag ska lyfta någonting i den här träningsdagbokspunkten som vi har,
ja,
så vill jag nog lyfta gårdagens pass när jag sprang 15 kilometer totalt, det blev 8 intervaller blev det. 8 gånger 1 varv. Och man får, och med sista 2-3 varven är ju hårda, får jag nog betrakta det som då. Springer på då liksom, så mycket det går. Och det är ju tacksamt, den här tekniska terräng, för man, det finns ju partier då på det varvet där man måste hålla tillbaka lite grann då, för att det blir lite snubbligt. Så man får vara försiktig vart man sätter fötterna med löv och lera och sånt.
Men jag tycker det låter som att du är väl förberedd.
Då får man ut rätt mycket av sådär, när sista delen av passet blir det hårdaste, då behöver man inte springa så här superlångt för att man ska få bra kvalitet.
Nej.
Ja, nej. Få bra förberedd. Ja, jag har ju ändå kört ÖTL, jag överlevt det. Och jag körde ju det här 18.52 swimrun. Det var ju 3,5 timme. Det var ju över 3 mil löpning där, tror jag. Så att, ja, men det ska nog gå bra. Men det var lite intressant. Jag tänkte på det i morse när jag började. Alltså just den här, när jag väl kom igång och sprang då på gräset där, lite så här vattensjukt och lite halt, men ändå så här, och så någonstans där, första intervallen tar ju alltid lugnt. Det är ju jogging, det är typ så här 5:20 per kilometer.
Men så
ganska snabbt är jag nere i 4 meters fart och så sub 4, och så tänker jag så här, det är helt sjukt, för typ 1,5 timme sedan när Rufus kommer in i mitt rum och ropar, pappa! Du vet så här, du vet, så ska jag bära honom nerför trappen. Då är jag så här, jag vet inte om pappa klarar det här. Och hålla mig i väggen och gå ner här. Det är ju lite stelt här i kroppen på morgonen.
Ja, jag förstår.
Och så bara 1,5 timme senare så flyger man fram på gräset. Och så känns det helt okej liksom.
Ja, det är fantastiskt. Nej, men det är väl det som kan ställa till det för herrar i din respektabla ålder. Det är ju om man stelnar till lite mellan varven på 7-7-0. Alltså, jag är inte orolig för att du inte ska klara av löpningen. Det jag är lite orolig för i ditt fall är att du bor så otroligt nära. Så att om du är trött, man går du hem.
Jag kommer inte klara av vilan.
Nej,
det är det.
Du kommer gå hem.
Ja, ja, ja. Nej, men det lovar jag att jag inte ska göra om inget medicinskt allvarligt inträffar. Nej, men det är ju faktiskt så att det är ju precis när man har... Det är ju trögt när man ska börja om, såklart.
Ja.
Det är ju ett moment i sig det där, hur hanterar man den viloperioden. Jag tror ju inte mycket på det att man ska bli sittande för mycket. Jag tror att man ska sitta lite grann, men sen måste man nog promenera omkring och göra lite svikthopp och sånt. Fast inte, det blir ju jäkligt, det är ju segt att starta om. Det vet man ju bara om när man kör ett ö, om man typ behöver sätta sig och bajsa eller någonting, hur trögt det är när man ska igång igen då.
Eller hur?
Eller så att man är så här, men här nu gnisslar det lite i maskineriet här.
Ja, men det ska bli spännande. Kul.
Ser verkligen fram emot det, Niklas. Det ska bli så härligt. Det är ett mycket trevligt ultrakoncept, backyardkoncept, men ändå med en fast slutpunkt som man inte behöver vara orolig för att man ska pressa sig för mycket. Typ så att fan, det är någon annan jävel här som inte heller ger sig. Så får man springa ända till imorgon. Det är ju inte det man vill ha ut av det.
En del vill ju det.
Ja, en del vill ju det, men inte det här är ändå ett trivsamt lagom. Jag ska inte säga ett mellanmjölksupplägg så, men det är ett perfekt ultraupplägg, tycker jag.
Det är så, jag tror det är så tillgängligt och lätt ett ultraupplägg kan bli nästan. Om man då bortser från den här stelheten som eventuellt kan infinna sig.
Ja, men det gör ju det ändå.
Ja.
Det är ju ändå, hur man än ser på det, det kommer ju ändå vara ett behagligare eller ett bättre sätt att springa 49 km på än om man sprang allting i ett streck.
Mm.
Då hade det ju varit carnage på hög nivå, såklart. Om man bara skulle kört 7 varv i ett streck, då hade det ju varit, då hade det varit en djupt katabolprocess i sammanhanget.
Ja, men härligt. Det är skönt att höra att du i alla fall har löpformen.
Har du... Ja, nu ska vi inte håsa mig allt för mycket så, men jag tycker det har varit jäkligt härligt att springa. Så här, det har varit någon sån här härlig... det är alltid en revival när man får tillbaka lite grann av det man var bra på tidigare, när man känner att, så här, att fan, det är fortfarande samma regler som tidigare som gäller, liksom, att träning, man blir bättre av träning, och det är ett litet motstånd här och där, och sen så när man väl kommer igång så lyfter det, och så bara shit, det här är grejen, det här är livet, det är det här att få vara naken, ja, inte helt naken, halvnaken, svettig med puls och bara en massa hormoner och ketoner som flyger runt, fan, det är livet, liksom. Man är ändå innerst inne ett djur, liksom. Och det är ett lyckligt djur, helt plötsligt.
Underbart.
Har du någonting att kasta in i träningsavboken, att rapportera?
Ja, något kan jag väl slänga in då, men det är inte mycket. Jag har ju, den här förkylningen jag har haft har ju bara legat kvar i bakgrunden, men nu har det blivit så bra så att jag kände att nu är det nog ändå rörelse som kommer få det att tippa över på rätt sida.
Mm.
Så har jag också inhandlat lite nya löparskor med sånt här nolldropp i.
Mm.
Så att jag tänkte att jag får ju börja lugnt där också. Jag har promenerat mycket i dem och känt viss stelhet i min kropp också.
Mm.
Men igår då så tog jag och sprang en 5 km runda i den. I dem. Ja. Och det är väl det jag har gjort egentligen. Däremot på den 5 km rundan så såg jag ju ganska mycket kantareller på ett par ställen i skogen. Ja. Så när jag kom hem så berättade jag det för Sara. Så hon tog sin nu då ganska gravida kropp och gick ut för att hämta de här kantarellerna.
Ja.
Vilket resulterade att ingen av oss kunde ju röra sig igår kväll. Jag var ju helt förbi på grund av de här skorna, tror jag då, som jag behöver vänja mig vid.
Just det.
Och Sara då, på grund av att hon har böjt sig ner, jag vet inte hur många kantareller hon hade plockat, det måste ha varit 100 stycken i alla fall, som hon var ute och kämpade ihop i en påse. Så hon låg också bara i soffan igår och kom inte upp. Men det är väl den träningen som vi kan rapportera från familjen Johansson. Helt enkelt.
Ja, ja.
Ja.
Det kommer ge sig, Niklas.
Det kommer komma.
Ja. Det kommer komma så sakteliga. Liksom. Man har såna svackor ibland i livet.
Det har visat sig att jag är anmäld både till det som Erik Wikström arrangerar som heter Höstmaran. Hade jag en anmälan från förra året som inte var utnyttjad. Och jag är tydligen också anmäld till Borås 6 timmars runt Byttorpssjön i november.
Oj!
Det är dock en startplats som jag funderar på att sälja vidare. Jag tror inte att jag ska ge mig på det här faktiskt. Den formen, jag tror inte jag hinner bygga upp det till november.
Jag kan faktiskt,
men den här höstmaran, där kan man springa 21 kilometer. Det borde jag ändå klara av.
Ja, det är klart jag gör. Mm. Jag kan med en fas garantera att jag inte kommer springa 60 mars.
Du vill inte ha min startplats då?
Nej, det vill jag inte ha faktiskt. Jag erbjuder den mig, så kommer jag tacka för vänligheten, men avböja. Ja. Jag kommer springa den här 7-7 Ultra nu, och sen då eventuellt ta sikte på den här Masters simstarten som nu med en veckas perspektiv verkar lite mindre attraktiv än vad det gjorde för en vecka sedan. Jag simmade 1000 meter igår efter mitt löppass, och var inte supertaggad så.
På att spurta?
Nej, inte överhuvudtaget. Nej, överhuvudtaget att simma, överhuvudtaget. Nej. Och absolut inte att spurta.
Nej.
Eller att sprinta.
Nej.
Nu var jag lite skör där efter min tämligen hårda löpning. Men ja, vi får se vad det landar i. Men det, återigen, vi har ju sagt det tidigare, men det är viktigt att ha mål.
Eller hur?
Träningen.
Ja.
Apropå mål.
Och simning.
Ja, eller triathlon eller event överhuvudtaget då.
Ja.
Så har vi har ju inte riktigt en månadsperspektiv till Borås triathlon och Borås swimrun.
Det är lite längre.
Men ja, det är 3 veckor sedan. Ja, som vi hade eventen. Eller lite längre,
ja, sen vi hade dem, ja.
Och vi har ju nu jobbat hyfsat intensivt med att också förbereda eller förarbetet till nästa års event då, som kommer ligga på våran ordinarie, eller jag ska inte säga ordinarie, men vi har ju alltid legat tidigt på sommaren.
Mm.
Och innan, alltså, sen har vi legat några gånger första helgen i juni och några gånger sista helgen i maj. Men av erfarenhet så vet jag att första helgen i juni så är det alltid anständigt i vattnet. Det kan vara på gränsen sista helgen i maj. Men första helgen i juni, ja, då har man alltid haft en varm period. Så att med tanke på att vi arrangerar en Ironman-distans då, så är ju vattentemperaturen viktig, än viktigare. Naturligtvis då. Man vill ju inte att folk ska köra Ironman och så ska de ändå ner och bli blöta och kalla, och så får de liksom inte simma hela för att reglerna dikterar det. Så att, men av erfarenhet så vet jag att det håller alltid en anständig temperatur då i början av juni. Men det har alltid funnits en varm. Och det har ju så varit så många gånger att det har varit så här på gränsen sista helgen i maj, och så har det varit så här, fy fan, ångest. Och så veckan efter eventen så har man mätt, och så, då har det gått upp 7 grader eller någonting då. För då har liksom den där värmeknappen kommit precis då liksom. Så att, men vi kör ju nästa års event 2022, 3-5 juni.
Det är snart.
Ja, som tur är det inte riktigt snart än. Men tiden går ju fortare än vad man tror. Så, som vanligt, i vanliga fall. Och så tänker man så här, det är oktober. Och så bara hinner man blinka och så bara, nu är det april. Så, och vi har öppnat hemsidan, man kan anmäla sig, och för att vi gjorde ju det precis i de dagarna som de här resterande pandemirestriktionerna hävdes.
Just det.
Och för att fira då att vi med största sannolikhet, man kan ju inte räkna hem någonting till 100% längre, men att fira då att vi med största sannolikhet i allting som vi kan förutspå i alla fall, så kommer vi ha helt pandemirestriktionsfria event att se fram emot nästa år. Inte bara våran tävling, våra event, utan överhuvudtaget. Vi har att se fram emot ett helt, förhoppningsvis då, ett helt eventår.
Eller hur?
Som det har varit, som det ska vara, normalt, med andra ord. Men utan restriktioner. Folk kan se fram emot att springa riktiga Göteborgsvarv, riktiga Stockholm Marathon, riktiga klassikerlopp, riktiga triathlon, swimrun, Ironman Kalmar och så vidare och så vidare. Och då för att fira det, och för att vi vill då bli Sveriges största fristående triathlon-tävling.
Mm.
Som inte är då affilierad med en serie, typ Challenge eller Ironman då, men vi vill vara Sveriges största fristående triathlon-event, och ja, ett av Borås absolut största event överhuvudtaget då, med våran eventhelg. Så firar vi det med, genom att släppa 100 startplatser på varje distans till löjligt låga fina priser. Faktiskt då.
Vad kostar det?
100 start. Ja, men då var den Ironman-distans då till att börja med. Den kostar ju ordinarie pris 36,95. Vilket ju i sig är ett väldigt anständigt pris för en Ironman-distans. Man kan anmäla sig nu till 19,95.
Otroligt.
Det är inget dåligt pris för att köra en Ironman. Det är väldigt billigt för en Ironman-distans. 19,95. De 100 första som anmäler sig. Jag tror att vi har i dagsläget på Ironman-distansen har vi väl, och det är ju nyanmälda, vi har ju en del som vi har överflyttat då, så är det ju på alla distanser, vi har haft en del då som vi har flyttat över av olika skäl, anledningar då, den möjligheten gavs ju då från tidigare event att man kunde flytta sin plats till 2022, så att det är nyanmälningar vi pratar om då.
Mm.
Så att jag tror att vi har 50 platser kvar på Ironman. Halv Ironman-distansen är ju likaledes väldigt billig, den kostar kostar 14,95 halv Ironman-distansen, ordinarie pris 23,95. Så att det också är också jättebilligt. Sprintdistansen kostar 6,95, ordinarie pris 9,95.
Ja.
Och vi har faktiskt samma deal när det gäller swimrun på söndagen där den 50 juni. Då har vi alltså de 50 första lagen. Den första, ja, det är ju 102 personer varje lag då. Så att där är det då 19,95 kronor för lång swimrun. För laget ska ju då förtydligas då. Ordinarie pris 36,95 också där. Sprinten 11,95. En swimrun sprint för 11,95 för två personer. Ordinarie pris 19,95. Och det gäller ju då fram till och med som längst då 15 november. Där har vi en prishöjning sen i vilket fall då.
15 att, november?
Ja, eller de 100 första.
Fantastiskt.
Personerna, antingen 50 lag swimrun eller 100 personer till nyanmälda då på triathlon. Superkul, så häng på låset. Ni som inte har uppmärksammat det här erbjudandet, gå in redan nu då på boraswimrun.se eller boraswimrun.se eller via min Instagram. Anmäl er, ta del av de här exceptionella erbjudandena och ha ert kanske första då tävlingsmål redo för nästa år, eller första, om man nu säger att det är en säsongsöppnare triathlon i swimrun. Ha det klart, bokat det klart, det är ju om något en pepp för framtida träning,
eller
för fortsatt träning, att liksom inte sega sig genom hösten här med lite i velighet och andligt mörker och inte riktigt veta vad man tar sikte på. Utan,
vila inte på hanen.
Nej, vila inte på hanen ska man inte göra, utan häng, ja, nej, precis, det finns många metaforer till det här. Man kunde hänga på låset, men ja, nu ska man inte vila på hanen, utan gå in och klicka hem en start och liksom ändå känna den konkreta lite grann ångesten över att shit, nu är det på riktigt, jag har ändå anmält mig här, nu är det 3-5 juni i Borås. Sådär. Vi kommer ju släppa platserna till Kids Wild Run, det kommer vi släppa lite senare, våran riktiga succétävling för året då, för små barn som springer i vattnet och så vidare. Nej, men det är väl härligt.
Det är helt underbart, och om man efter man då anmält sig till det här otroligt bra priset och känner att vad har jag gjort, jag kan ju inte ens kråla. Då ska man ju också anmäla sig till ett simcamp såklart.
Ja, det är också en del i det här att restriktionerna har hävts. Att vi har, fan vad vi har puttat såna här grejer framför oss väldigt länge. Liksom, vi hade ju möjligheten att beta av 2 stycken camp i somras då. Men det är mycket så här, nu startar allting på ny kula. Och vi är ju också igång med våra simcamp enligt traditionell modell då. Mm. Colting Borsén, jag och Borsén, vi har ju haft... Jag överdriver inte om jag säger att vi har haft 50 sådana simcamp tillsammans då, och vi har inte haft, ja, vi har haft en enda person vi inte har lärt att kråla. Det var ju en kvinna med vattenskräck i Norge dessutom, så att vi räknar inte det riktigt. Hon var dit tvingad. Sans moralen därifrån är att man ska inte bli dit tvingad.
What happens in Norway stays in Norway.
Ja, man ska åka av egen fri vilja, det är ju ganska viktigt. Så.
Ja, man ska men i alla fall, ha någon slags motivation.
Annars är vi exceptionellt duktiga på att få nybörjare att förstå simning. Att förstå simträning, att förstå de grundläggande... den grundläggande kråltekniken, att beskriva hur man tränar, vad man ska göra, vad man ska tänka på, vad man inte ska fokusera på. Vi gör simning förståeligt och enkelt. Vi bryter ner det på ett bra sätt, och man får med sig sjukt många nycklar och verktyg hem för att kunna vidareutveckla sin simträning. Vi är ju också väldigt noga med att säga att vi gör ju ingen till en fullfjädrad simmare. Det gör man själv på hemmaplan sen under de närmaste påföljande 20, 30, 40 veckorna liksom, där man behöver träna två kanske ett simpass i veckan.
Men man får veta hur man ska göra.
Man får veta, man gör det enkelt, motiverande, och vi jobbar mycket med filmning, teknik, och som säger så här, vi avmystifierar det här som många tycker konstiga med crawl och det svåra, omöjliga, och visar att det är inte svårt. Det är några enkla grundläggande saker att tänka på, och när man sätter dem så handlar det bara om egentligen träning och fysik. Man behöver bygga upp sin simfysik, och det gör man ju genom att simträna. Så vi är sjukt duktiga på det, och vi har ju några platser kvar till 15-17 oktober, 2 veckor från nu.
Ja.
i Borås här. Vi kör ju ett sånt här all inclusive-koncept. Man bor på Scandic Plaza. Det är 4 simpass, det är löpträning för de som vill. Det är fysträning, simstyrka, rörlighet, 2 olika filmningar, mycket simteori, trevligt.
Vin, roliga historier.
Ja, vin ingår inte, men vi uppmanar till vindrickande.
Anekdotberättning.
Ja, en del anekdoter för de som vill. Sightseeing i Borås och så vidare. Då. Så de vet camp 10-12 december. Mm. Och sen kommer vi inom kort också släppa platser för vårens läger då, januari och april, som traditionen bjuder. Så att det kan man också klicka in på via mitt Instagram eller via koltingborsen.com. Så att, men ja, det finns några platser kvar redan 15-17 oktober, så var inte...
Vila inte heller på den hanen då.
Vila inte heller på den hanen. Nej, men det är så här, ja, grej. Boka och kom vidare. Alltså, låt inte det här att simning är svårt hindra en. Låt inte det ligga i fatet. Nu fan vad vi droppar sådana metaforer här nu. Gamla ordspråk. Gamla ordstäv.
Ja.
Hellre en fågel i handen än 10 vilsna i skogen. Och,
sådana saker.
Ja.
Jag anar ugglor som får kläder.
Ja, jag anar ugglor som får kläder. Ja. Och nej, så att det gäller bara att ta tag i det. Så då känns då, så här, man ska inte hämmas av sina bristande insikter eller kunskaper, utan
nej, det ska man motiveras av.
Då har vi en liten lista, Niklas. Vi har ju ett jävligt aktuellt ämne, skulle jag säga, ett sånt där, och ett brännhett ämne har vi.
Verkligen, det har väl varit brännhett
ganska länge, men det har blivit oerhört aktuellt de senaste dagarna. Men då, jag tänkte vi skulle köra en lista då.
Yep.
Och vi har spånat fram en lista som handlar om 3 intressanta poddavsnitt som vi har lyssnat på. Antingen båda 2 har lyssnat på, eller var och en av oss har lyssnat på.
Ja.
3 intressanta poddavsnitt. Vi skulle kunna lista många fler, men vi vill inte gå händelserna i förväg när det gäller själva huvudämnet.
Vi kan väl lista fler nästa
vecka. Ja, det hade vi kunnat göra. Men i det här fallet då så har vi 3 stycken intressanta poddavsnitt med lite så här intressanta takeaways, eller ja, det kan ha varit underhållande eller lärorikt eller bara insiktsfullt eller någonting då. Men vi har ju båda 2 lyssnat, och då tar vi första här då, och Joe Rogans podd gillar vi ju båda. Och du har ju lyssnat på den mycket längre än vad jag har gjort. Det kan vi snacka om, någon som gör podd regelbundet. Fan alltså, han är ju på avsnitt 1850 tror jag nu.
Ja.
Och han gör ju långa poddavsnitt, det ligger vi också i lä.
Ja, han har ju också en... Ja, det är ju en hel industri med podd. Han, nu har han väl flyttat till Austin tror jag, i Texas.
Ja, han har bott ganska länge nu tror jag.
Ja, så att nu har han väl sin poddstudio där, gissar jag. Men det är väl... ja, det är ju som ett litet mediehus skulle jag gissa på. Däremot så... har jag börjat lyssna mycket mindre på den sen han flyttade och började finnas exklusivt på Spotify.
Mm-hmm.
För att jag lyssnar ju alltid i den här podcaster-appen.
Just det.
Så att jag går in där och så kollar jag, har det kommit något nytt, och så ser jag något intressant och sätter jag på det. Men han dyker ju inte upp där längre. Han finns ju bara på Spotify.
Ja.
Så att det är när jag trillar över honom på Spotify, där jag befinner mig mer sällan då, så hittar jag något jag kan lyssna på. Och det här avsnittet var ju ett sånt som jag bara, shit, det
får jag ändå ge honom cred att han inte har, för det var ju många som var rädda för att han skulle liksom ja, många som var rädda för att han sålde ut sig till Spotify och att han därmed också skulle bli belagd med vissa restriktioner, någon form av censurmunkavle sådär, och det fanns ju en del Spotify-anställda som gärna ville klåfingret,
födda på 90-talet.
Ja, födda på 90-talet antagligen, som gärna klåfingret ville liksom diktera vilka villkor, vad man fick säga och inte fick säga och sådär. Men det har han ju, tycker jag, hållit stilen väldigt högt och bra. Och liksom, han är ju jag tycker hans avsnitt håller samma nivå som de alltid har gjort liksom. Han får ju verkligen ut väldigt mycket av sina gäster, kan man säga.
Verkligen.
Jag lyssnade på ett gammalt avsnitt med Lance Armstrong. Det var när han fortfarande hade sin studio i Los Angeles.
Ja, ja.
Det var också väldigt sådär, ja, men känns verkligen som man sitter och lyssnar mellan skål och vägg på 2 personer som pratar.
Mm. Ja, men jag tycker också ofta att det är så.
Ja. Och nu lyssnar vi båda 2 på avsnittet som han gjorde med Quentin Tarantino.
Ja.
Ett antal, några månader gammalt. Jag tror det, kanske att det kom tidigt i somras eller i mitten på sommaren.
Ja. Det är inte omöjligt att jag har tipsat om det tidigare i podden, men jag vet inte om jag har gått in djupare på vad det handlade om.
Ja, men det tror jag inte.
Nej.
Och då var det ju, och det var ju, ja, Quentin Tarantino, han behöver ju ingen närmare beskrivning eller presentation så, men jag är ju ett stort fan av hans filmer. Det är väl alla cineaster, alla som uppskattar film gillar ju Quentin Tarantino liksom. Och jag var ju tidigt Quentin Tarantino fan för jag var ju ett fan av hans. Jag såg hans första film när han var hyfsat okänd. Han skrev ju manuset till True Romance, men det var inte han som regisserade den. Men det var ju hans manus, och Christian Slater och Rosanna Arquette var det väl.
Det är sån här Hawaii-musik i den.
Ja, lite grann, ja.
Soundtracket, det är sån, det heter något speciellt, den musikstilen. så här plingiplongigt Hawaii-musik. Ja, den heter Hawaii någonting. Ja,
ja, men Elvis figurerar ju i bakgrunden där. Ja. Christian Slaters karaktär var ju ett stort Elvis-fan, så att Elvis döda ande talar ju till honom lite grann sådär.
Just det. Ja, en otrolig film.
Våldsam film, men sjukt många bra skådespelare, bland annat Gary Oldman i en... i en härlig roll som pimp eller så här Drexel, mm, som Hallick.
Ska nog se om den snart. Ja. Det var länge sedan jag såg True Romance.
Ja,
riktigt bra film. Ja.
Men hans första film heter ju Reservoir Dogs, mm, på svenska De hänsynslösa. Mm. Och jag tror den kom 92 eller någonting, och den är ju väldigt blodig, brutal, men också otroligt bra skådespelare. Michael Madsen, Tim Roth, Harvey Keitel, Steve Buscemi, otroligt bra, alltså väldigt
lågbudgetfilm, eller hur?
Ja, hyfsat lågbudget, definitivt.
Utspelar sig i stort sett bara i en lagerlokal.
Ja, förutom några actionscener och så, ja. Men det är ju liksom exakt.
Den bygger på dialog.
Ja, den bygger på dialogen, och det är ju nu när man har sett mig så här så här, man tittar tillbaka så ser man ju att det är ju ett klassiskt Quentin Tarantino manus, mm, i liksom så här, den här drivna dialogen och jäkligt häftigt faktiskt. Men han så att det poddavsnittet med Joe Rogan var ju väldigt, och det var fokuserat mycket på hans senaste filmer. Det var ju det här Once Upon a Time in Hollywood.
Just det.
Så det var ju några spännande grejer som han fick ju också stå till svars lite grann, inte stå till svars gentemot Joe Rogan, men Joe Rogan frågade honom om det. Om man har sett den filmen då, så är han ju ganska hård, eller han gör ju lite narr av, eller driver med, eller han framställer ju Bruce Lee åtminstone som är en ganska dålig dager.
Som en ganska oskön person.
Ja, en ganska oskön person. Det är lite som en bluff sådär liksom. Mm. Och så, det är ju en scen där han ska liksom, typ, han konfronteras. Eller typ såhär, han ska slåss med Brad Pitts karaktär då, som heter väl Cliff, tror jag. Eller Clint. Cliff eller Clint.
Ja, kan faktiskt inte
som
ihåg.
Han är ju stuntman då. Mm. Och han är ju också, för han är ju krigsveteran också då, i filmen, hans karaktär. Och så här, mm. Och så ja, men har du liksom, hur känner du med det att du framställer Bruce Lee som dålig dag, liksom, hur ser du på det idag liksom? Han bara, jag kan ju förstå Bruce Lees familj då, om de tar illa vid sig, så det kan jag förstå. Men alla andra som tar illa åt sig, typ, han bara, they can go fuck themselves liksom. Fan kan man bli kränkt av Bruce Lees vägnar, mm, när man dessutom inte vet historien bakom liksom. För det är ju så här stage, så här, de fightas, Bruce Lee utmanar när Clint då, liksom så här, eller ja, de ska slåss helt enkelt. Och det slutar ju med att Bruce Lee får stryk.
Men man kan väl generellt säga att Quentin Tarantino känns som en person som inte bryr sig speciellt mycket om vad andra tycker.
Nej.
Eller har för åsikter om vad de då tycker att hans filmer symboliserar, om det skulle vara våld mot kvinnor eller alla sådana känsliga frågor som kanske då kommenteras på något sätt i hans filmer, eller så här, kanske inte med hans syfte egentligen, men som folk kan ta illa upp och tycka saker om. Ja, jävla funny. Det är, ja, så jävla
han kunde förklara också varför liksom. Han bara så här, ja, men Bruce Lee, alltså, han förklarar ju liksom bakgrunden i det här, alltså, som han kände till då med Bruce Lee och liksom också hur karaktärerna var i filmen. Jag menar, men så här, ja, men den här stuntmannen, han, okej, okay, i en riktig fight, i en riktig ring, alltså med riktiga regler, då hade ju såklart Brad Pitts karaktär fått stryk liksom. Det finns regler att förhålla sig till. Men om det handlar om så här, att döda eller bli dödad, fan, den här killen hade varit i krig, han har dödat folk på riktigt. Bruce Lee har aldrig, he never learned how to take a punch even liksom. Han har liksom aldrig lärt sig hur han tar emot en smäll. Så att på riktigt i sammanhanget så här, så hade ju, ja, Bruce Lee hade ju, ja, i så här, ja, ja, men det här handlar om strid på liv och död. Ja, mm. Bruce Lee hade inte haft en chans liksom. Och han kunde förklara på ett bra sätt, och historien bakom när han gjorde filmer och hur han hanterade stund. Ja. Så det var, han hade ju en bra förklaring till varför han framställde Bruce Lee på det sättet. Och det är samma med den här filmen Hateful Eight. Och man förstår ju att Quentin Tarantino har inte mycket till övers för det här. Ja, men det ska vara lite politiskt korrekt, och man måste ta ansvar för vad karaktärerna i ett fiktivt verk, hur de agerar. Mm. Och sådär, vilket ju är fullständigt bizarrt. För vad är liksom kultur, litteratur, film om, i så fall liksom, om det är någon form så här politiskt korrekt drivet. Mm. Man får inte göra någonting som går utanför den normen. Ja, men i det där, typ när en kvinna får stryk då eller någonting, i Hateful Eight, han bara, men alla i den här filmen, det är ju i titelns namn Hateful Eight, varenda jävel här, everyone is a motherfucker badass liksom. Så att om ingen protesterar när den här osköna, skäggiga, tjocka mannen får stryk, varför skulle någon protestera när den här kvinnan, som är precis lika dålig människa som någon annan, en massa, ja, men du vet, varför skulle det vara värre? Jag spelar inte in i det här liksom.
Nej.
Så han hade väldigt bra förklaringar i hur han bemöter, hur han tänker, och att det finns liksom ja, en röd tråd i de i hela manuset i skrivet och handlingen.
Ja.
Typ så här, visst, ja, precis, här finns ingen, och så här finns ingen god och ond. Alla, här är alla lika, visst, alla har kanske sympatiska sidor, men alla är lika dåliga jävlar från början till slut, och det är det som är titelns namn liksom.
The Hateful, the
ja,
hateful
det finns en nionde person som inte var ond, och det var så här, The Stagecoach Driver. Ja. Men det är därför han är inte med, men så här, han är inte med.
Nej.
Han är bara förbifarten liksom. Ja. Alltså, det tycker jag var ett, det var ett väldigt lyssningsvärt avsnitt tycker jag.
Verkligen, och nu kanske inte jag har sökt så mycket efter just intervjuer med Quentin Tarantino, men jag tror att det finns väldigt få intervjuer som är så långa, så djupgående och så avslappnade med honom att hitta. Och där rekommenderar vi verkligen.
Ja, men det är ju Joe Rogans styrka. Just att det låter verkligen, det är precis som att man så här, tjuvlyssnar på ett privat samtal. I många sammanhang då. Speciellt när det är en gäst som han uppenbarligen tycker om, eller det han har liksom, där man har någon förkunskap och så här. Quentin Tarantino är ju så.
Han får ju också alla de intressanta gästerna. Elon Musk har ju varit där till exempel, också jätteintressant att lyssna på, som inte ger så mycket andra intervjuer och sånt. De kommer ju dit för att han är så stor.
Ja.
Sen är det ju så att det är 10 avsnitt med hans komikerkompisar, och sen kommer det en sån intressant gäst. Ja. Alla avsnitt är ju bra.
MMA-gäster och sånt. Jag gillar alltså Joe Rogan. Det finns ju en anledning till att Spotify köpte honom för 0 miljard eller något sånt där. Han är ju i absolut särklass, och han har ju en skön liksom fuck off-attityd, och det kanske han också har eftersom han är nu vid det här laget helt ekonomiskt oberoende. Och att det har ju varit hans signum hela tiden liksom, att det är ju en jäkligt osminkad intervju så. Jag menar, och han bara, gillar man inte det man hör, då kan man bara stänga av. Behöver man inte lyssna på min podd.
Nej, det är ju roligt. Han har varit kommentator i UFC jättelänge. Och sen var han ju också programledare för det här programmet. Nu kommer jag inte på vad det heter, men nu så där de käkar äckliga grejer och ska göra olika stunts och sånt.
Någonting extreme, någonting eller?
Ja, kanske något sånt.
Fear Factor
var han ju programledare för. Det är ju det han nog blev känd för de stora massorna först då. Men så har han också varit med i lite filmer, någon sån framgångsrik skådespelarkarriär försökte han väl se på då när han var lite yngre.
Okay.
Och så är ju stand-up-komiker. Men han hade ju också innan podcasten hade han ju ett internetforum som hette The Joe Rogan Board, tror jag. Där man kunde vara medlem då, och så diskutera folk olika frågor där. Så det var ju som podcasten fast i mer skrivform, och att alla som läste kunde vara med också. Det var ju rätt roliga forum. Så. Sen började jag med podcast väldigt tidigt, och det är väl det forumet flyttade över i det, och sen blev det mycket mer publikt liksom. Så det fanns nog redan innan, fast inte så officiellt då. Sen så det är jäkligt kul.
Sen har du lyssnat på ett spännande avsnitt med våra kompisar Oskar och Frida i Konditionspodden, va?
Just det, Konditionspodden, de sitter i Göteborg.
Oskar Olsson, nybliven världsmästare i swimrun, han vann Ötelö.
Just det.
Adriel Young, superduktig, trevlig kille som vi har haft äran att få som gäst i Borås här på våran sprintserie vid flera tillfällen. Eller vid ett tillfälle i alla fall i somras.
Ja, stor konditionsidrottsvurmare också då, som coach bland annat och lite sådana saker. Ja, de gör ju Konditionspodden då, som har funnits, tror jag, ungefär lika länge som den här podden. Och är ungefär samma storlek, man ser till antal lyssnare och så. Men de gjorde ett avsnitt nu här, kanske inte det senaste men näst senaste eller något liknande, som handlade om just konditionsidrotten, alltså det viktiga med konditions ja, kanske inte idrott just, men att träna sin kondition.
Ja.
Och Oskar är ju lite också så som vi kanske, att med hela den här coronapandemin, att de grundläggande orsakerna till att den blev så omfattande för många människor kanske är den låga nivån på den folkhälsan som fanns när pandemin slog till. Och jag tror att Oskar själv tycker att det perspektivet lyfts alldeles för lite i de traditionella medierna. Så han gjort det avsnittet och planerar säkert att göra fler avsnitt. Men det är värt att lyssna på, jätteintressant. Och han drar upp mycket siffror ur olika forskningsrapporter om de grundläggande problemen hos den största delen av de som har drabbats hårt av corona.
Och, övervikt bland annat. Och...
Ja, och även, ja, du nämnde innan att, att det var en epidemi, men inte på samma sätt som corona. Men jag tror, när jag lyssnade på det så sa Oskar att en epidemi, det är ju någonting som sprider sig, men kanske inte genom smitta. Så. Du kan kanske inte smittas av diabetes typ 2. Då är det mer en pandemi. Så det var den särskiljningen han gjorde när han pratade om det då. Så att viruset är en pandemi för att jag kan smitta dig. Men om jag är tjock och mår dåligt så blir inte du automatiskt smittad av det. Men du kan få det ändå. Men du blir inte smittad av mig.
Nej, precis. Nej. Men den här omständigheten, en väldigt vanlig förekommande ohälsofaktor då, det är ju övervikt, oträning, diabetes typ 2. Alltså då har man blivit sjuk av sin oträning. Då har man blivit sjuk av sitt dåliga ätande. Mm. Nästan alltid beroende på grund av det.
Mm. Men så nämnde han det då, att det är otroligt att vi kunde dra ihop de här resurserna för att skapa ett vaccin och bekämpa pandemin. Vi kunde väldigt fort skapa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Mm. Det gick blixtfort. Folk som har jobb som de inte kan göra hemifrån, de fick stöd för att inte gå till jobbet. För att inte, alltså vi hade så otroligt mycket resurser och styrka att göra snabba insatser mot viruset. Men då hjärt- och kärlsjukdomar som till exempel dödar fler personer varje år än vad viruset har gjort under det året som det har varit här. Där satt man inte in i närheten av lika stora resurser, men man hade sparat mycket, mycket, mycket flera liv då. Många flera liv. Väldigt och intressant. Kanske gjort effekterna av pandemin att de inte var i närheten av så stora då. Det är värt att lyssna på. Jag vet att Oskar kommer vilja göra någonting tillsammans med oss i framtiden här. Vi får se vad det landar i, men han vill lyfta perspektiv som han inte tycker syns i mainstream media eller i de stora mediekanalerna.
Ja, och vi har ju gjort flera sådana avsnitt också under det senaste året ju, som är precis i linje med det då. Mm. Spännande.
Mycket spännande.
Sen har jag lyssnat på ett poddavsnitt där Ann Heberlein blev intervjuad.
Ja.
Och jag minns inte exakt. Det var via Ivar Arpi och hans podd En rak höger.
En rak höger,
ja. Eller hans nyhetsbrev då, som jag fick tips om. En intervju med Ann Heberlein. Hon har kommit med en ny bok nu som heter Fallet. Och för de som inte vet vem Ann Heberlein är, så var hon ju hon är ju skribent, författare. Hon är ju också akademiker. Jag tror hon är hedersdoktor i teologi faktiskt. Nu jag är inte riktigt säker på att jag har helt rätt där, men hon har någon form av akademisk titel också. Och men hon är i alla fall en väldigt framstående uppburen skribent. Hon var ju liksom i den... hon var en uppburen kulturperson med många uppdrag och skrev kröniker regelbundet i många stora dagstidningar, om inte det var DN eller SvD, men sådär va. Och sen så rapporterade hon ju vid något tillfälle om de här övergreppen som skedde i Köln, tror jag, nyårsnatten 2015 eller någonting.
Just det.
Och det var då tydligen ogillades väldigt starkt av kulturetablissemanget, och hon blev mycket snabbt en persona non grata. Alltså hon blev outcastad ifrån hela kulturetablissemanget och tappade i princip alla sina uppdrag, och blev också hårt drabbad av den här så kallade cancelkulturen då. Blev avbokad från mängder av föreläsningar och så vidare då. Och det var ett väldigt intressant avsnitt. Och hon har också varit i en tidigare bok också beskrivit sin psykiska ohälsa, där hon har tidigare livet och gjort ett några självmordsförsök, tror jag. Och det grundar väl sig i att hon blev, som jag förstår då, utsatt för en våldtäkt i yngre år. Mm. Och att hon inte har riktigt bearbetat det. Men att hon har en historik av psykisk ohälsa, och att också den självutlämnande, det självutlämnade sättet som hon har beskrivit det också tydligen då har legat henne i fatet. Och hon beskriver väldigt bra hur man inte liksom har råd att vara självutlämnande på det sättet. Vi pratar om två separata grejer här, och dels hennes psykiska ohälsa och hennes bakgrund i vad hon har råkat ut för och hur hon mår, och sen det är ju en del, och sen den andra delen är ju liksom det hon i hennes gärning, hennes värv då, som skribent eller debattör eller kulturpersonlighet då, driver agenda och liksom, men hur lätt det är då att det hon då tar strid för i olika sammanhang, eller beskriver hur man då också svartmålar henne på basis av det hon har med sig i sitt eget bagage, som hon har liksom självutlämnande berättat, säkert i gang för många människor. Det är viktigt att prata om psykisk ohälsa.
Mm.
Men att du kan inte göra det med risk, utan risk för att man också säger så här: kolla på henne, hon är psykiskt instabil, hon är labil, kolla här vad hon skriver, det är tecken på hennes maniska personlighet. Man kan inte ta det här hon beskriver nu på allvar, det är en ny episod. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Så det var sjukt intressant hur man liksom kunde slå undan fötterna på henne i ett sammanhang där hon var liksom hade avdreven, som hon tyckte, ja, driven liksom viktig agenda, ett journalistiskt uppdrag eller vad man nu ska kalla det, där hon beskrev samhällsföreteelser. Mm. Men man då liksom försökte svartmåla henne, slå undan fötterna med då att hänvisa till hennes psykisk ohälsa och i ett sätt att deplattformera henne. Det var ett väldigt intressant, ganska kort avsnitt, men väldigt, väldigt intressant och naturligtvis också otäckt när man ser på hur den hur känslig man, hur sårbar en människa kan vara i den situationen då. Men det var väl värt att lyssna på faktiskt.
Ja, det låter intressant. Det är fruktansvärt att man använder det som ett slagträ mot någon faktiskt.
Ja, precis.
Det är speciellt ett samhälle där det ändå är så stigmatiserat att prata om psykisk ohälsa. Och när någon gör det så
blir allt annat som man då säger som kanske är kontroversiellt eller politiskt inkorrekt eller mer politiskt laddat i något sammanhang, så kan man då av meningsmotståndare bli nedsablad ordentligt med hänvisning till att henne kan man inte lyssna på, hon är ju psykiskt instabil, hon är ju galen, hon är inte vid sina sinnesfulla bruk och så vidare och så vidare. Men återigen, hon har skrivit en bok som är aktuell nu som heter Fallet, som handlar om det.
Att falla.
Precis. Jag har inte läst den, men som jag förstår så handlar boken väldigt mycket om det. Och det är väldigt intressant. Jag ska ta reda på vilket vad den podden hette. Nu har ju också Ann Heblern en egen podd, tror jag, med hon Anna-Karin Wyndham.
Anna-Karin Wyndham.
Wyndham, hon som har skrivit genusdoktrinen upp med Eva Arpe. Den har jag lagt någon mental notering på att jag skulle lyssna lite på, men jag har inte kommit hit än.
Nej.
Så vi får se om det blir någon ny lyssna eventuellt.
Ja, härligt.
Ja, men det är kul. Och jag är ingen jättestor poddlyssnare så egentligen. Jag lyssnar gärna på musik när jag tränar, för att jag hamnar mer i flowet. Men under vissa aktiviteter så är det väldigt, tycker jag, typ när jag suppar och sånt här så lyssnar jag gärna på podden. Jag springer väl mer och lyssnar på musik. Jag vet inte vad det är, hur det kommer sig. Att det skiljer sig så.
Nej, någon felkoppling. Ja, men det var tre poddar. Joe Rogan med Quentin Tarantino, Konditionspodden och En rak höger. Sa du att den var?
Nej,
att det var
det? Den var inte. Nej. På. Det var ett tips från Ivar Arpis, En rak höger, från hans nyhetsbrev.
Okej, okay.
Han skrev för några veckor sedan om Ann Heblern, och så tipsade han om det här poddavsnittet med henne som hade gjort.
Då är tredje tipset Ann Heblern bara, helt enkelt.
Precis. Ja, precis. Googla intervju med Ann Heblern.
Ja.
Spännande.
Ja, apropå journalister och Ivar Arpi och Konditionspodden och allt det vi pratar om med de här poddarna. Vi ska gå vidare och prata om dagens ämne som är yttrandefrihet. Allt det kan man ju koppla till det faktiskt, tror jag, på något ett eller annat sätt. Det får vi se om vi gör i ämnet. Men innan vi gör det så går vi vidare till våra partners. Den här veckan har vi med oss I Am Runbox.
Det här fantastiska svenska företaget som har kommit upp som en raket på marknaden när det gäller innovativa och funktionella väskor, packlösningar.
Alla möjliga sorters lösningar för att ta med sig saker antingen på träningspass eller när man löppendlar till jobbet eller när man cyklar eller när man bara tar sig.
Ja, men de har fantastiska reselösningar, så kallade travel sets. De har grymt coola ryggsäckar som är praktiska. Bland annat en väska som jag älskar som heter Spinbag, som finns i olika färger och storlekar. packing organizers där man kan få med sig saker till och från kontor på kortare resor, där man får med sig datorer, sladdar, lite snygga kläder, om man nu har några sådana. Man kan ju också packa de här träningskläderna om man
sina
är småbarnsförälder.
Sina redan kläddiga träningskläder.
Eller något av sina 8 sätt av träningskläder. Ja. Men det är ändå en jäkligt smidig lösning. Man har små, härliga, innovativa lösningar för att få med sig mobil, telefon, eventuella kort som man behöver på löpturen. Jag har en liten sån här handhållen mini, som den heter då, som jag alltid har med mig när jag tränar, när jag springer då.
Med telefonen
faktiskt. Ja, men trots allt, man har ändå telefonen med sig, bilden med sig telefonen nästan jämt. Lyssna på podd eller musik eller bara vara kontaktbar.
Just det.
Och så vidare.
Det är inte bara innovativa lösningar, det är också en väldigt snygg design.
Mycket snygg design. Jag menar, det finns ju väskor och sånt hos andra företag, men IAM Runbox håller konsekventa i sin design kombinerat med funktionen, snygga färgmatchningar, ständigt i utvecklingsfas liksom, kommer med nya produkter hela tiden, ett väldigt spännande företag att samarbeta med. De har för övrigt partners till våra event, de är också numera partners till Ö till Ö, och de håller hela tiden på att produktutveckla för att komma med smidiga och praktiska lösningar för respektive målgrupp. Exempelvis då en swimrunner eller simmare eller triatlet som man kanske har en stor andel blöta kläder och sådär, hur man får med sig det på ett praktiskt sätt. Så att IAM Runbox är enastående. De har ju också lösningar för cykel då, naturligtvis. Och så att de jobbar frenetiskt och ständigt på att utveckla och ta sig framåt. Så att IAM Runbox, de sitter inte stilla i båten. De är liksom
on edge.
On edge. Verkligen marknadsledande skulle jag vilja påstå. Hur i det här innovativa och funktionstänket.
Hur gör jag för att hitta produkterna, titta på produkterna?
Du går in på iamrunbox.com. De har en eminent hemsida, väldigt tydlig och enkel. Där man ser de här grejerna på ett snyggt sätt då. De har mängder med packing solutions och accessoarer då. Och vill man köpa en väska och,
vilket man vill,
ja, det är klart man vill, därför att livet blir ju enklare på alla sätt och vis, så kan man använda sig av koden Jonas15, då har man 15% på alla köp.
Fantastiskt, vi säger tusen tack till IAM Runbox. Den här veckan har vi med oss Smartfish.
Denna härliga återhämtningsdryck med norskt ursprung.
Allt med norskt ursprung är ju fantastiskt.
I det här fallet är det verkligen det. Smartfish är den överlägset bästa återhämtningsdrycken som jag har träffat på i min karriär. Jag är ju generellt sett skeptisk till merparten, den absoluta merparten av sådana här produkter, eftersom de bygger på väldigt mycket socker och skräp. Det är som en förklädd godisprodukt egentligen.
Just det.
Men Smartfish jobbar med en fräsch bas av fruktjuice. Men sen ligger deras fokus på att tillgodose riktigt nyttiga och fräscha omega-3-fetter och protein också i sammanhanget då. Kommer schysst förpackad i ett tetrapack. Väldigt lättdrucken, välsmakande och, tycker jag, perfekt komponerad för att så att säga återhämta kroppen i ett läge där man är lite trött eller lite tagen faktiskt då. Ja, men om man ska dricka någonting gott efter träningspasset så är det här är det givna valet för mig. Jag har varit glad att ha Smartfish hemma här under ett år egentligen. Mm. Och jag har även stött på Smartfish tidigare och alltid varit imponerad med både smak, konsistens och funktion. Jag tycker det är många andra sådana här godisåterhämtningsdrycker. Då känns det verkligen som man har liksom ätit en godisprodukt eller druckit en godisprodukt.
Det blir så här sött i munnen.
Ja, men det liksom blir en äcklig eftersmak. Det är inte den effekten som jag vill ha, utan jag vill att det ska vara en bestående positiv. Det är inte det här att fem minuter efter så känns det lite äckligt. Vilket absolut inte gör med Smartfish. Så Smartfish,
de har lite olika smaker, eller hur? Har de olika funktion också?
Ja, de har delvis olika funktion. De har ju en som heter Recharge Omega 3. Då är det lite extra fokus just på omega-3-fetter. Sen har de en som heter Recharge Fuel. Som är kanske lite mer kanske lite mer kolhydrater, lite mer juicebas relativt sett till det övriga. Och så har vi Recharge High Protein. Och där är det ju avsevärt mer protein i. Så att det finns liksom en liten mix av produkter. Det är tre olika egentligen produkter, tre olika smaker, men de är sinsemellan tämligen lika i sitt i sin liksom funktion. Och om man ska säga någonting om Smartfish ytterligare, så är ju det att det är en helt unik återhämtningsdryck i sammanhanget jämfört med det som finns på marknaden i övrigt, och som har i studier som har gjorts då bevisad effekt. Och så samtidigt så smakar den ju väldigt gott. Så att jag tycker att det är väl värt att testa. Man kan köpa Smartfish via smartfishsport.com. Mm-hmm. Smartfishsport.com. Det här är en norsk kvalitetsprodukt med omega 3 ifrån den det kalla is, norska ishavet, eller vad kallas det?
Norska ishavet. Heter det Nordatlanten?
Nordatlanten, ja, precis. Det är ju det som är, det är ju det som är exakt bästa kvaliteten av omega 3 som finns i det, och som i princip alltid glöms bort i de sammanhangen som man pratar om återhämtning och liknande. Går man in på Smartfish Sport så kan man antingen beställa så att säga enstaka orders, eller så kan man också påbörja en prenumeration där man får Smartfish skicka till sig varje månad, och använder man koden COLTING, COLTING, så får man en mycket förnämlig rabatt. Lite grann beroende på om man köper enstaka förpackningar eller om man tecknar prenumeration. Tecknar man prenumeration så är det definitivt mer förmånligt i långa loppet. Så att jag säger så här, byt ut eran skräpåterhämtningsdryck eller era spontanköp på Circle K mot en riktig norsk kvalitetsprodukt. Det är ju liksom ingen slump att det går bra för Norge i olika idrotter.
Eller hur?
Jag vet inte om vi kan ge
Smartfish. Vi behöver inte säga mer än så. Nej, men vi säger bara att det inte är en slump.
Nej, men nej, jag tror inte Smartfish ska ta all cred för det. Men jag skulle nog inte heller vara förvånad om man hittar en och annan Smartfish-förpackning både hos Karsten Marholm och Christian Blumenfeldt och Henrik Ingebrigtsson. Utan att veta exakt. Men jag säger bara wink wink. Men utan att veta exakt. Så tror jag inte att det är en slump. Smartfishsport.com. Använd koden COLTING för en schysst rabatt. Testa det här, det är enastående produkter.
Tusen tack.
Det var ett djupt andetag.
Jaha.
Kan man behöva ta när man ska prata om demokrati.
Ja, eller yttrandefrihet.
Ja, precis, yttrandefrihet.
Vi har ju ja, men det är sådana här ämnen som vi känner att vi vill prata om från gång till annan, men som vi också känner att man inte alltid pallar med, helt enkelt.
Det,
är
väl det pratas ändå ganska mycket om yttrandefrihet nu under pandemiåret, eller pandemiåren. Vad man får säga och inte säga, och vem som får bestämma, vem får säga, med mera. Men det blev ju väldigt aktuellt nu när en människa i Sverige som kanske har fått lida väldigt mycket för att han har utnyttjat sina demokratiska rättigheter.
Som mer än någon annan symboliserar yttrandefrihet, eller priset som man kan få betala om man nyttjar rätten till yttrandefrihet. Ja.
Mm.
Lars Vilks,
som dog häromdagen i en bilolycka.
Ja.
Våldsam bilolycka till och med.
Mm, jag blev nästan chockad när jag såg det. Eller chockad, men alltså, det var ju sjukt, otroligt tragiskt naturligtvis för alla inblandade. Och det efterspelet pågår länge. Det går ju inte att uttala sig någonting om vad som hände eller och så vidare. Men, så det är inte, vi tänker inte spekulera om det.
Nej.
Men det var ju ett par saker som sammanföll i och med det. Alltså hans gärning, om man nu ska kalla den för det, blev ju väldigt uppmärksammad nu sen i förrgår.
Mm.
Och hela den här frågan kommer ju att lyftas av yttrandefrihetens pris. Alltså yttrandefrihet är ju någon form av sån här det är ju vad ska man säga, i en demokrati så är ju någonstans yttrandefrihet den ultimata demokratin. Det är ju att få uttrycka sig i tal och skrift och konstnärligt och sådär, utan risk för repressalier.
Mm.
En annan sak som har hänt om den senaste veckan, som redan innan Lars Vilks bortgång gjorde mig lite grann så här sugen, fast lite så här med den här lågt, ja, med den här känslan i magen då, som ju alltid de här ämnena förknippas med nu då. Det är ju så här att orkar man ta det här, eller orkar man prata om det här liksom, att det är lite jobbigt, man blir ja, man kan få klä skott för olika människors kritik och ilska och sådär. Och det är inte alltid man pallar det.
Man är ju ingen Quentin Tarantino direkt.
Eller? Nej, men
man inte på det sättet. Man är inte som Gås.
Nej, men det är, jag tänkte ner på det faktiskt, att en av nackdelarna med att få barn är att man blir lite feg. Man har mer att riskera.
Verkligen.
Och det är ju lättare att sitta här i podden och prata om det bästa löpsteget och den bästa simtekniken. Det är ju såklart relevant och värt att göra, men samtidigt så vill ju vare sig du eller jag vill ju vara så endimensionella människor att vi ska begränsa vårt tyckande, pratande eller kring så... Till så små ämnen. Många gånger så faktiskt så handlar ju de övergripande principerna överhuvudtaget att vi får sitta här och spela in podd och egentligen säga vad vi vill om olika saker är ju liksom, det finns vissa grundläggande principer som borgar för den rätten att göra det.
Ja, men det är väl kärnan i hela problemet, att vi sitter här och känner att det är jobbigt att prata om de här sakerna. För det borde ju vara så att debattklimatet var så att man tycker en sak, så diskuterar man någon annan som tycker något annat, så att man kan liksom bolla sina argument mot varandra för att kanske komma till en annan insikt än vad man hade tidigare, till exempel. Men så ser det ju inte ut, utan det är ju så mycket känslor i debatterna nu för tiden. Det är mer känslor än tyckande, det är mer känna saker än att argumentera för saker, och hela den här cancelkulturen då, som kanske också Ann Heberland då, Heberlein då har drabbats av, är ju grunden till att man är rädd för att säga vad man tycker.
Men det här debatteras ju, eller det här har ju så många olika stickspår och ingångar i dagsläget. Tidigare veckan så gjorde ju YouTube klart, jag vet inte om det också är YouTube, Facebook, ja, men det är väl egentligen alla de plattformarna som Facebook äger, att man spärrar då vaccinkritiska konton och man spärrar då så här vaccinkritiska filmer. Och det kanske inte ens så att de är vaccinkritiska, de kanske bara är ifrågasättande eller de går emot den rådande dogmen eller den officiella doktrinen kring vaccinet. Och då är det ju ändå sådana stora aktörer inom hälsosektorn som Dr. Merkola, som ju har, som jag förstår, många miljoner följare, som jag har läst av och till under de senaste 15 åren, som man liksom helt bara sonika spärrar och gör då de här stora plattformarna otillgängliga för då.
Mm.
Och det tycker jag är otäckt. Det är ju ett utslag av någon form av totalitär regim. Nu är ju inte Facebook är ju inte en stat, men det är ju i alla fall en plattform som har fullständigt monopol, också en plattform som samtliga, jag menar, svenska staten utnyttjar ju de här sociala plattformarna för att driva sin agenda. Jag hade ju varit intresserad, hade jag suttit ner i ett samtal, en intervju med exempelvis Mikael Damberg, så hade det varit intressant att höra hur sociala medier har använts för att sprida information då. Jag menar, vi pratar inte om den här gamla anslagstavlan på SVT, utan så här, man sprider ju information via sociala medier.
Det är väldigt intressant.
Och det till gang naturligtvis för att kunna sprida värdefull samhällsinformation i olika sammanhang. Men hur ställer man sig då från regeringens sida när de här plattformarna också med berått mod censurerar oliktänkande? Alltså, vad är det som är så farligt att människor får ta del av information som man själv då får avgöra huruvida man tror på eller inte? Alltså, vad är det som är så farligt att människor får skapa sig sin egen åsikt eller värdera information och bedöma huruvida den är riktig eller inte? Liksom. Vad är det som är så farligt i att... Alltså, och det blir ju så här, det otäcka Niklas är ju när man läser olika typer av kommentarsfält och trådar kring det här, det är ju att det är så många som backar upp den här typen av censur, som tycker det är bra. Ja, det är bra att de inte, de här vaccinkritikerna, får komma till tals. Och då missar man ju hela den grundläggande poängen och punkten. Ja, de här störiga vaccinmotståndarna som sprider desinformation. Man hade lika gärna kunnat byta ut vaccinmotståndare mot regimkritiker. Är de här störiga regimkritikerna som ifrågasätter den rådande politiken.
Eller de här störiga homosexuella som vill ligga med andra av samma kön.
Ja, eller precis. Det kan vara vad som helst som går emot det som majoriteten dikterar, eller det som är för tillfället då en känslig fråga eller en politisk fråga eller vad det nu än är.
Och ja, det är väldigt intressant, för jag tror att om man läser definitionen av yttrandefrihet, kanske lite mer så här på i alla fall europeisk FN-basis, eller man säger, så är ju yttrandefriheten är mellan individen och staten egentligen. Så kanske inte finns lika mycket mellan individer, där är det mer begränsat, men det är ju att man ska kunna säga vad man vill i motsats till staten. Det blir ju väldigt snett då om eller ja, det är i alla fall en tanke då att om staten använder alla de här plattformarna till att sprida sitt budskap, men individer hindras, går ju direkt emot yttrandefriheten då. Nu är ju det som du säger, det är ju inga, det är inget statligt organ, Facebook eller Instagram eller YouTube eller någon annan sån plattform. Så att ur den händet kan de ju göra så om de vill, men det är väl likadant med våra andra medier. SVT eller public service, de ger inte heller utrymme till alla. Men alla ändå sin rätt att uttrycka vad de säger. Men det blir ju en väldigt snedförvridning i vilka fakta, tyckanden och åsikter som får komma fram.
Jag menar, det finns ju en del konton som jag följer som Carnivore-konton, Dr. Sean Baker, Dr. Paul Saladino, som också har blivit så här skuggkonton som man inte kan söka upp. De finns fortfarande på plattformen. Men, och de är ju, pratar ju om någonting så egentligen så odramatiskt som vad man ska äta. Ja, men man ska äta kött.
Mm.
Men vilket ju också blivit en djupt politiserad fråga.
Ja, verkligen.
Och det känns inte som steget är väldigt långt innan de också helt försvinner, innan det kanske blir förbjudet att man får inte sprida filmer som propagerar för köttätande. Det är fel. Det går emot den rådande dogmen. Vi kan inte ha den här desinformationen som sprids. Alltså är det någon bestämmer att men det här är desinformation. Vi kan inte ha aktörer som uppmanar människor att äta mer kött. Och det blir ju så här, helt plötsligt blir ju det här glappet till det vi själva håller på med väldigt kort, väldigt litet. Jag menar, vi hade ju lika gärna kunnat haft en filmad version av det vi gör, precis som Joe Rogan. Hade vi kunnat ha gjort en hemmapulad variant där vi filmar oss själva och lägger ut det på YouTube.
Mm.
Vi har ju ändå gjort, förra morgonen har vi ändå gjort någon sån här trailer ibland och lagt ut på YouTube, på min YouTube-kanal. Nu driver inte jag min YouTube-kanal speciellt aktivt, men det är ju inte, alltså det tankesprånget är inte långt.
Nej.
Till att så här, nej men de här killarna sitter och pratar om sånt som är potentiellt sett går lite grann stick i stäv eller ifrågasätter det, eller de diskuterar det här. Mm. Det är så här, det är inte, jag tar inte ställning i själva sakfrågan här. Alltså, jag pratar om rätten att som konsument, som mediekonsument eller som informationskonsument eller bara rätten som medborgare att få ta del av, jag vill ta del av de mest vansinniga idéer och teorier och åsikter. Och så vill jag själv kunna få välja huruvida jag tror på det eller inte.
Mm.
Jag vill kunna ta del av de vansinnigaste och dummaste. Jag vill själv kunna välja om jag vill se, lyssna eller konsumera de medierna. För att själv kunna avgöra vad som låter rätt, riktigt och sant, felaktigt, falskt. Vad som är propaganda, vad som är köpt information och så vidare och så vidare. Det vill jag själv göra.
Mm.
Det är upp till mig och det förutsätter jag att nästan alla fritt tänkande individer vill ha det valet. Och att någon annan ska diktera de villkoren eller styra det innehållet, det är någonting djupt, djupt obehagligt. Och jag vet inte om den stora majoriteten inser vilken jävla farlig väg väldigt mycket av detta är inne på. Vilken farlig sväng som det här har tagit.
Nej, det tror jag inte. De flesta är nog, eller ja, fler och fler börjar väl kanske inse det, men det är ju som du säger, det är väldigt många som också tycker att den vägen är väldigt bra.
Så att rätt information kommer fram?
Ja, men som är beredda kanske mer eller mindre medvetna om vad det innebär för dem själva som individer att inskränka de personliga friheterna för säkerhets skull eller för att skydda sig eller skydda befolkningen från saker. Men mera då, det gäller ju övervakningssamhället generellt. Det finns ju jättemånga som är positiva till att allt vi säger och gör ska avlyssnas.
Mm, och sparas.
För att förhindra brott. Och vilket det fungerar till ju. Alltså man säger barnpornografibrott eller organiserad brottslighet, knarklagning eller knarkimport, sådana här saker. Det fungerar ju till det. I det samhället vi har nu. Men det finns ju väldigt många alternativa scenarier där det är väldigt dåligt för många av de här individerna. Till exempel om man är homosexuell eller om man är jude eller om man har någon andra. Man är vit medelålders man. Ja, men det är liksom en annan konstellation i den styrande
delen av samhället kommer till makten, så det är ju kan ju övervakning vara väldigt, väldigt dåligt för väldigt många av dem som i nuläget tycker att ja, men det är ganska bra.
Det är inte jättebra att vara homosexuell i Afghanistan för tillfället.
Nej, det är väl inte jättebra att vara i Afghanistan.
Nej, men det var ju en hel del där som, alltså man pratade om det här med hur man kunde spåra i mobiltelefon och sånt där. Mm. Alltså det, som ja, det jag förstår jag. Då, homosexualitet inte var förbjudet tidigare då under den tidigare regimen, men där sen talibanerna tog över då är det ju strängligen förbjudet. Eller ja, det är ju förknippat med dödsstraff naturligtvis.
Ja, väldigt mycket som är förbjudet. Jag läste en lång artikel om människorna i Afghanistan som hade panik för att hinna radera sin historik i sina mobiltelefoner innan. För talibanerna har ju vägspärrar och går in i hus och ta telefonerna och titta igenom dem, och är det minsta grej som inte passar in i deras liksom världsbild så blir man ju på något sätt bestraffad för det. Mm. Eller märkt och en lägre stående medborgare på grund av det. Det är ju kanske långt att dra tanken till att något sånt skulle ske här, men saker kan ju gå fortare än vad man tror.
Ja, men det finns ju så otroligt många scenarier, och jag följer en del, jag har följt en del såna här kommentarstrådar i olika sammanhang, och där jag upplever att den här agendan som vi nu ser, eller den här utvecklingen, applåderas av framförallt väldigt många unga människor som ju i sammanhanget är extremt historielösa, som tar det för absolut givet att vi lever i någon form av väldigt unik tid med frihet i just Sverige, och där man liksom inte har någon historisk koppling bakåt, att det som vi upplever nu är ju ett absolut undantag i sammanhanget. Människor är ju vana att leva under att leva i ändå en sån fungerande demokrati som vi har nu i Sverige, med den typen av tryckfrihet, pressfrihet, yttrandefrihet som vi ändå åtnjuter, är ju extremt ovanligt ur ett historiskt perspektiv, och inte alls någonting som är givet eller självklart, men människor har ju dött för den rättigheten i alla tider. Apropå intressanta poddavsnitt och Ivar Arpi, vi nämnde det i uppsnacket tidigare på den här listan, så finns ett avsnitt som är några veckor gammalt med en professor i psykologi, tror jag han är, som heter Frank Furedi, som har skrivit en bok som heter Democracy Under Siege, där han pratar ju lite grann om just det här, att det finns ett stort demokratiförakt, det finns ett stort yttrandefrihetsförakt som så att säga makten alltid har använt sig av i olika sammanhang då.
Har du läst boken?
Nej, jag har inte läst boken, men jag lyssnade på poddavsnittet.
Ja, det har jag också gjort.
Ja. Och där man pratar mycket om det här, att man ser också såna väldigt tydligt såna tecken idag på hur debatten förs för att underminera då opposition. Tidigare har ju då exempelvis politisk makt, politisk elit, filosofisk akademisk elit varit mer öppet fraktfulla mot pöben då, eller folket. Mm. Liksom så här, va? Och idag använder man sig av andra grepp. Man pratar exempelvis om populism istället då. Mm. Typ. Och för populism är ju då den populära åsikten bland folket. Och det är ett sätt att underminera trovärdigheten hos människor som driver en annan agenda.
Det är roligt. Då. Man pratar om populism. Aron Flam sa det, att det ska bli intressant att se nu i vår när Socialdemokraterna går till att bli lag och ordning.
Ja.
Vilket jag också tror att han har helt rätt i, att det är det vi kommer se. De kommer anamma då väldigt populistiska åsikter, eller som de själva då har sagt är populistiska tidigare, men som de själva kommer använda sig av för att med syftet att behålla makten, såklart.
Ja, men det är bara att titta på den intervjun som Anders Holmberg gjorde på med Morgan Johansson nu för några veckor sedan i det här, vad heter programmet, 30 minuter, eller ja, det är sådana 30 minuters en intervju då, helt enkelt, där han ju fick väldigt mycket kritik, Morgan Johansson, för att ha svängt 180 grader i vissa frågor, exempelvis när det gäller migrationspolitik och så vidare då. Sånt som han då har fördömt och det strängaste då Sverigedemokraterna för att ha tyckt, kanske för 5, 6, 7, 8 år sedan, är nu politik som han själv adopterar och liksom saluför som sin egen. Och där han blev ju tämligen avklädd i den intervjun då, faktiskt. Och det är ju ett uttryck för hur också politiken själva ägnas åt liksom åt populism i sammanhanget. Det som igår är en åsikt som är inte förbjuden i lag på något sätt, men som leder till konsekvenser för individen som yttrar den i form av cancelkultur, avbokade uppdrag, du berövas på stora delar av din inkomst, du blir svartmålad, uthängd, du blir demoniserad, du blir brunsmetad, du får påklistrat olika former av epitet, så allt ifrån rasist till det ena man kan tänka sig som är vanhedrande och så här, att det går ju igen. Alltså 5 år senare så är det en helt legitim åsikt, därför att den är gynnsam helt enkelt. Därför att det är väldigt många, om man nu ska behålla makten och så vidare då. Men i den här boken med Frank Furedi då, Democracy and the Siege, så pratar han ju också, beskriver han ju också om hur det har varit under det senaste året, exempelvis då med corona och så vidare, eller hur vi i allt högre utsträckning, hur makten i allt högre utsträckning inte själva tar ansvar för de besluten de behöver ta, utan hänvisar då till experter, och experter får då inte ifrågasättas. Och ifrågasätter du experter eller vill ha en öppen debatt eller dialog, så blir du genast då populist, eller du blir konspirationsteoretiker, eller du blir foliehatt. Alltså det andra sätt då att slå undan benen på meningsmotståndare. Och då man gärna vill då framställa en åsikt som det här är konsensus. Det här är ett konsensustänk bland alla forskare, och det är vetenskapligt. Fast den hela den vetenskapliga liksom diskursen eller andemeningen är ju liksom ett ständigt sökande, ett ständigt ifrågasättande av hypoteser, ett ständigt prövande av giltigheten i den teorin man har, helt enkelt. Det konsensus är det mest ovetenskapliga som finns.
Mm. Ja, men kallar man det för teknokrati?
Någon form av teknokrati, ja.
Där man hela tiden lutar sig mot experter. Man tar inget eget ansvar, eller som man lägger också över ansvaret på befolkningen i många frågor. Vi måste ta ansvar för det här, och vi måste göra som experterna säger.
Ja, men de trycker fram Folkhälsomyndighetens
Anders Tegnell.
Ja, han är väl statsepidemiolog, men han är Johan Karlsson,
ja,
byråchef eller vad kallar man det för, Folkhälsomyndigheten. Och så är det han som driver liksom den här, då är det så här, där har vi experten, de sätter agendan, det är en statstjänsteman, det är själva verket politikerna som ska driva agendan och ta in olika typer av information och sen, vilket man kanske gör i naturligtvis många sammanhang, men att det är väldigt mycket av, i stora delar av världen, där man har gjort på det sättet liksom, och där man då
och framförallt lyfter han väl fram EU, alltså EU-projektet som väldigt så här teknokratistyrt, alltså det är inte så mycket politiker i EU som vi ens känner till namnet på liksom.
Nej, och det är inte så många politiker som kan slå besluten, utan Nej. Det är olika typer av experter. I det fallet pratar han om ekonomi och så vidare. Ja. Och från finansiella institut och så vidare. Mm. Där helt plötsligt har makten förflyttats otroligt långt ifrån den enskilda medborgaren eller väljarkåren, nu om vi uttrycker det på det sättet då, i sammanhanget då. Och då landar man ju, och sen, det här har ju nu varit en pågående debatt, den har ju eskalerat undan för undan, och man är intresserad av det här och tar del av det, vilket ju både du och jag gör, och framförallt oroas av det, så ser man ju så många återkommande tecken i det här, och en sak är ju att när någonting saluförs, eller det kommer exempelvis när det förs diskussioner eller ifrågasättande, eller bara så här, det diskuteras exempelvis då om corona eller covid, för det har ju varit det aktuella nu det senaste året då, att inte ens diskussionen får föras. Och det är inte så här ett totalt avståndstagande, utan det är liksom en öppen dialog, diskussion, där olika typer av åsikter värderas, där olika typer av data tas fram, där olika saker ställs emot vartannat. Alltså där man plockar fram det här konflikttänket i vetenskapen. Mm. Det här, nej men vänta lite nu, det finns inte konsensus. Här har vi 100 forskare som tycker någonting annat.
Mm.
Det där då blir en grund för att vederbörande deplattformeras, stängs av, förbjuds helt enkelt.
Mm.
Det är ju djupt obehagligt. Och det landar ju någonstans i, och det kulminerar ju väldigt mycket i det som hände för 2 dagar sedan då, när Lars Vilks omkom. Liksom, att han har ju inte drivit de frågorna, liksom, men han har ju blivit symbolen för yttrandefrihet. Spjutspetsen på yttrandefrihet, alltså yttrandefrihet som på något sätt tar en en konflikt med någonting. Och som där det inte alls är heller självklart att han ska få göra det. Eller där man då i Sverige, han har ju behandlats oerhört styvmoderligt i Sverige.
Mm,
det är ju först nu, och det har ju uppmärksammats utomlands framförallt, att ja, okej, nu är han ju död. Nu går det bra att hylla honom och liksom kliva upp vid sidan om honom och hålla honom om ryggen och hylla honom och berömma honom för den gärning han har bedrivit och påtala vikten av hans arbete och så vidare. Nu har han liksom i och med sin död blivit nästan en martyr för yttrandefriheten.
Mm.
Men under hans livstid så var ju det absolut inte självklart. Tvärtom, och han har ju fått otroligt mycket kritik genom åren. Allt från ledarskribenter till politiker till kollegor som liksom har tyckt att ja, yttrandefrihet all ära, men det där är väl ändå onödigt att hålla på och reta upp folk.
Precis.
Ja, vad fan, yttrandefrihet kommer alltid att reta upp någon.
Ja.
Det kommer alltid finnas någon som retar sig på ett konstnärligt verk, en film, en bok, en annan politisk åsikt. Är du hardcore vänster så kommer du alltid reta dig på en moderat, såklart. Du kommer alltid ha en annan. Det kommer finnas olika åsikter om det mesta. Är du vegan kommer du alltid störa dig på någon som tycker att kött är det bästa.
Så är det ju. Men det är ju inte, nu finns det väl i och för sig exempel på där man gör ett konstverk eller en film eller något med syftet att reta upp motståndaren. Men de allra flesta exempel har ju inte syftet att reta upp. Snarare att belysa en sida av saken eller att väcka tanken hos åskådaren. Att tänka själv eller att se andra perspektiv.
Han har ju framförallt, han har ju uppmärksamhet. Och det jag gjorde, det var en bra, tycker jag, tror jag en DN-journalist som heter Niklas Arrhenius som har skrivit en bok om Wilkes.
Mm.
Som kom för några år sedan, som har följt honom under lång tid. Och han tycker jag, gav den mest nyanserade bilden av Lars Wilkes. Och sa att Lars Wilkes har ofta fått kritik för att vara väldigt politisk. Och han blev ju satt väldigt långt i högerkanten för att, ja, han är islamofob och så vidare och så vidare. Men han har ju inte skapat så mycket egen energi. Som han beskrev, utan han har ju tagit den befintliga energin som finns kring frågor som yttrandefrihet, kring islamistisk extremism, kring olika tabun och så vidare. Han har ju tagit den och de skuggsidorna som finns i det, alltså det här diskussionsvakuumet, den här oförmågan att ta viktiga debatter på ett politiskt plan, att belysa frågeställningar och problem, samhällsproblem eller dilemman som finns i sammanhanget. Liksom hur kan vi vara toleranta mot en religion som i sig är intolerant mot väldigt mycket annat? Liksom. Hur ska vi jobba? Och så vidare. Va? Han har tagit den energin och gjort genom väldigt enkla konstnärliga grepp och så har det blivit politik av det, men det är inte han har inte skapat den bakomliggande kontroversen. Den har ju hela tiden funnits där, den finns ju där.
Mm.
Så han beskrev det på ett bra sätt. Nu freestyler jag lite grann också i hur han uttryckte det där, men att det är väldigt talande att det har blivit så att Sverige känns som att Sverige har en liten särställning i det här. I Danmark har ju Lars Vilks varit en hjälte länge, som jag förstår det då, och att han har liksom hyllats och blivit inbjuden, medan man i Sverige har ju varit väldigt så här, i Sverige har man mer varit rädd eller tyckt att han har varit en provokatör på ett negativt sätt. Det har varit dåligt det han har gjort. Det har ju Sverige haft en lång historik av. Jag menar, man kan gå tillbaka ända till 1988 och Salman Rushdie och Satansverserna som Svenska Akademin inte ville liksom, man ville liksom inte backa honom, vilket ju ledde till en kris i Svenska Akademin vid den tiden då. Jag tror flera medlemmar eller ledamöter avgick då i samband med det. Så att Sverige har ju liksom en lång historik av att vad säger man på engelska? Pay lip service till yttrandefrihet och pressfrihet och tryckfrihet. Medan man i verkligheten inte alls agerar utifrån den värdegrunden på ett uttalat sätt. Liksom. Att man försöker gärna smyga sig in och på ett väldigt följa minsta motståndets lag.
Mm. Så här. Det finns ett väldigt aktuellt intressant exempel också, tycker jag, med yttrandefrihet eller så här, kanske med cancelkulturen då, eller jag vet inte om de passar det facket egentligen, men det är ju med Anders Övergård heter han, arga snickaren. Han tog ju något slags brottagrepp på någon kvinna på en företagsfest. Eller för någon sån här avslutningsfest. Jag vet inte för vilket program, Robinson eller något liknande. Så han är ju helt avstängd från TV4 nu. Han har fått sluta på TV4 på grund av den händelsen då. Och det kan man tycka är okej. Vi kan inte ställa oss bakom honom. Vi kan inte ha kvar honom här. Men de programmen som redan är insålda, där de har fått in sina reklampengar och sånt, där han förekommer, de sänds ju fortfarande.
Mm.
Så att vi kan ta avstånd från det till den gränsen där det inte kostar oss själva någonting.
Mm.
Sen, men om, där kan vi liksom inte... Det är också så här...
Ja, det blir ju väldigt, det blir väldigt dubbelmoralistiskt i sammanhanget, ja, kanske. Och, även, ja, och det är ju lite en annan sak. Så kanske, för, han har begått ett brott, han har inte begått ett brott, vem vet liksom. Det är ju, men ja, absolut.
Ja, nej, men det kan man ju tycka vad man vill. Okej, ja, men stäng av honom då. Vill se till att inte associeras med honom och ta avstånd från honom. Men gör det på riktigt då.
Ja.
Även om det kostar någonting, ja, för dig själva.
Ja. Så att den, men den här utvecklingen, om vi pratar om... nu någonting så som ligger oss så nära till hands då. Vi pratar om motion, vi pratar om folkhälsa, vi pratar om träning, vi pratar om mat, vi pratar om olika saker som kan anses vara mer eller mindre kontroversiella. Det är ju inte problematiskt då att prata om löpning och så vidare. Men det är ju lite problematiskt att prata om exempelvis kött. Mm. Det kan vara lite problematiskt att prata om övervikt. Det kan vara lite problematiskt att prata om sjukdomar förknippade med livsstils och hälsa. Typ diabetes typ 2 och så vidare. Än så länge får man absolut prata om det. Men vem vet framöver? Och vem vet vem som har rätt att sätta den agendan? Och vem som har mandat att berätta sanningen inom citationstecken, och vem som får ifrågasätta det, om det får ifrågasättas, och vad som blir de dogmerna som ska följas.
Det är, vad tror du då? Hur kommer det bli?
Nej, men det är ju, det här har ju tagit en sväng som man inte liksom har kunnat förutse, och jag kan bara säga att jag tycker att det är väldigt obehagligt, djupt obehagligt.
Jag tror att det kommer bli mycket värre innan det blir bättre.
Ja, det tror jag säkert också. Det här är ju... För jag kan ju bara gå till den känslan vi själva har. Vi har ju många saker vi känner att vi skulle vilja prata högt, ljudligt och tydligt om. Men som vi bara känner att fan, vi pallar inte det liksom. Orkar inte ta den striden, orkar inte landa i det. Orkar inte gå ner i det kaninhålet och ta den risken att... behöva stå till svars för de epiteten som folk kan pådyvla för det ena eller andra.
Men vad tror du själv då? För som du säger, vi för ju den diskussionen ofta, du och jag. Orkar vi prata om det här? Orkar vi inte prata om det här? Och ju mer det går åt det hållet som jag pratat om nu då, med yttrandefriheten och att det är någon teknokrat funktion som sätter agendan eller bestämmer vad som är sant och så. För mig i alla fall så känner jag att då är det ju mer det går till det hållet, ju viktigare är det
såklart
att stå emot det och att mer säga vad man vill. Och,
men till vilket och pris?
Det, ja.
Nej, men till vilket pris?
Och kommer det komma till en punkt där man bara, nej, nu måste jag fullt ut göra motstånd mot det här.
Jag vet.
Alltså, nu måste jag ställa mig på barrikaden.
Ja.
För att kunna se mig själv i ögonen.
Ja, exakt.
När kommer den punkten?
Ja,
och hur kommer den punkten komma? Eller, och hur kommer man själv agera i det? Liksom?
Ja, och det finns ju så många små krig att föra på olika fronter.
Ja.
Det finns så mycket som man, i den rollen som vi båda två har nu då, med, ja, som småbarnsföräldrar och som egenföretagare. Och det finns ju så mycket i hela den omsorgen kring de egna barnens uppfostran. Allt ifrån... skolans värld och olika typer av genuspedagogik kanske som man kan ifrågasätta. Eller olika
blir vi i TV4 nu? Vi vågar bara säga emot fram till en punkt där det inte skadar oss själva.
Absolut. Så är det ju till viss del. Därför att, och där är ju kanske vi är ett väldigt bra exempel på att det blir liksom, man lägger lite grann band. Vi lägger definitivt band på oss själva. Jag lägger definitivt band på vad jag känner att jag skulle vilja posta på sociala medier. Jag lägger definitivt band på sånt som jag vill inte ska liksom ta över allt det andra som jag och vi håller på med, eller som inte ska ta ljuset ifrån, men som ändå är, som är så självklara grundläggande frågor i sammanhanget. Typ så här, jag tror, jag anser det här, jag anser se och så om den här saken med gott fog, därför att, pang. Eller jag håller inte med om det, jag håller med om det, jag skulle vilja påstå att, eller bara den här möjligheten att kunna ta del av alla möjliga olika åsikter och värdera dem utifrån det egna intellektet och den egna erfarenheten och den egna kunskapen och skapa sin egen mening för vidare liksom insikter eller för vidare någon form av utveckling av de egna tankarna. Och det som nästan skrämmer mig mest, det är hur den, jag ska inte säga den stora majoriteten, men hur många andra reagerar på de här frågorna. Just att det här, det omhuldas, det är bra att det finns restriktioner på vad som får sägas, vad som får skrivas, vad som får. Nu pratar jag inte om sånt som är självklart, alltså typ så här. Nej, men det är bra att inte man kan posta barnpornografi på YouTube. Det är inte det jag pratar om, för det är liksom, eller typ så här, sånt som är uppenbart brottsligt och det finns ett uppenbart offer i sammanhanget. Det finns ett uppenbart offer, ett övergrepp som har skett. Mm. Men utan sånt som är på en högre samhällelig debattnivå liksom, att kunna diskutera och som ifrågasätter liksom rådande dogmer eller rådande politik egentligen, faktiskt. Där är det ju väldigt som är mycket som är märkligt i sammanhanget ju.
Verkligen.
Och också djupt obehagligt. Safe spaces, typ så här, man ska inte diskutera vissa saker, alltså vart tar satir, sarkasm, vart tar humor vägen, vart tar jag tror det var Voltaire som sa det, typ så här, jag hatar vad du säger men jag är beredd att dö för din rätt att säga det.
Mm.
Vart finns den inställningen idag egentligen?
Nej, den känns ju frånvarande.
Ja, i den här boken Frank Friede skrev då Democracy Under Siege, så hade han ju pratat för något sammanhang i något studentsammanhang, han pratade om så här att jag ser ju hellre att en meningsmotståndare som jag absolut inte håller med i något sammanhang att han har rätten att yttra sig än att, eller typ så här, jag ser ju hellre att en politisk motståndare eller vinner på rätt sätt än att min åsikt genomdrivs, eller att den politiska åsikt, min politiska hemvist, jag ser ju hellre att min politiska hemvist förlorar ett val, exempelvis, om det är det majoriteten vill. Och att en politisk motståndare får makten, än att till varje pris genomdriva den egna politiken. Mm. Och han beskriver ju det här hur de här studenterna inte kan förstå hans inställning. Alltså, så här, vad menar du? Hur kan du hävda en sån sak?
Mm.
Så, och det ligger ju lite grann kanske i den... ja, i tidens anda i många sammanhang då.
Ja. Det blir ju en skräckblandad nyfikenhet som man får möta framtiden med. I den frågan.
Ja. Ett väldigt aktuellt, i alla fall sammanhang, ett aktuellt ämne. Debatten, eller vad ska man säga... Det känns ändå som att det diskuteras i många olika sammanhang. Det finns ju en del, jag ska inte säga modiga personer, men det finns ju en del spjutspetsar som driver den här agendan väldigt starkt och kraftfullt, men som säkert tar en hel del stryk, jag vet inte om man skulle uttrycka det på sättet, men ekonomiskt, yrkesmässigt och privat också kanske.
Mm.
Det blir ju en väldigt, ett djupt polariserat diskussionsforum. Det känns som att människor i många sammanhang har oerhört svårt att argumentativt försvara en åsikt helt enkelt, att liksom kunna så här, okej, jag hör ditt argument, här är mitt svar, jag hör din åsikt, här kommer min åsikt.
Mm.
Typ så här, okej, jag hör vad du säger, jag förstår vad du menar, jag bemöter det så här, eller så här, eller bara så här, jag tycker du har fel därför att, jag tycker jag har rätt därför att, och sen så bara, ja, och det är inte värre än så liksom, eller jag tar del av den informationen, verkar jättekonstigt, jag läser det, jag menar, om jag ser en film, en dokumentär eller vad som helst om några som tror att jorden är platt, så ändrar ju inte det min åsikt om att jorden är rund. Eller om jag ser en dokumentär om veganism, så kan jag ta del av den och så har jag några takeaway från det. Men det förändrar inte min åsikt att jag tycker att det är ingen idealisk kosthållning att vara vegan. Eller om jag tar del av information om, eller vad det nu är, om det ena eller andra eller det tredje, så ger ju det mig lite att tänka på, men det förändrar ju kanske inte min... Eller så är det så att så här bara, fan, det kom de med någonting riktigt jäkla insiktsfullt, eller det har, så har inte jag tänkt tidigare.
Nej,
jag lägger den åsikten. Det var ett intressant argument. Det tillför mitt eget tänkande någonting.
Ja.
Och det får mig... Och så här, och jag inser att jag är inte så 100% säker på det som jag var tidigare. Inte för att jag är 100% säker om någonting. Jag är nästan aldrig 100% säker på någonting. Jag är full av tvivel om allt. Men att
det bidrar
till mitt egen... Det är mitt egna tänkande. Det gör mitt eget tänkande rikare. Och det får mig att förstå hur andra människor resonerar. Den filosofin verkar inte delas av jättemånga idag. Utan det är så här, stäng ner allt som inte är certifierat eller godkänt.
Mm.
Hindra folk från att säga saker som kan väcka anstöt hos någon.
Ja. Minsta obekvämlighet.
Det är verkligen minsta motståndets lag. Ja. Och det är märkligt. Igår låg ju Facebook och Instagram nere under en kort tid, jag vet inte, några timmar. Från kvällen till att jag gick och la mig i alla fall låg ju det nere. Och helt plötsligt så här... Det
var otroligt roligt hemma. Va? För att både jag och Sara blev så här... Funkar inte vårt internet? Det verkar inte funka på mina enheter heller. Internet funkar nog inte. Vi får starta om modemet. Vilket innebär att vi har ju bara testat Facebook och Instagram.
Mm.
De funkar inte. Vi tog för givet att internet inte funkar. Mm. Och startade om modemet. Och efter vi hade gjort det så testade jag DN-appen. Och där stod det att Facebook och Instagram låg nere. Så jag bara, aha, det var det som var problemet. Det var inte internet som var trasigt. Det var bara den här delen av internet. Det är ju också ett tecken på hur otroligt... Ja, den otroliga liksom, omfattningen man använder om plattformarna. Och vilken makt de har. Ja.
Vi får återkomma till det här längre fram. Jäkligt intressant. Hoppas ni fick någon takeaway och att ingen har lidit menlig skada av att ha lyssnat på oss under de här snart 2 timmarna.
Ja, det har säkert någon gjort. Men tusen tack för idag, Jonas. Vi hörs nästa vecka igen.
Hej! Oh.